Välkommen till Novo Sanity Check, Stina Oskarsson.
Tack så mycket.
Det var väldigt roligt att du ville vara med.
Ja.
Du kontaktade mig för kanske en månad sen. Det var nog kortare än så, inser jag nu. Men just där du funderade på undersökningsbranschens makt i samhället.
Ja, det var ju faktiskt, jag har ju en fråga. Alltså, jag har ju en kolumn i Svenska Dagbladet som heter Stina svarar. Mm. Där läsare får skicka in frågor. Mm. Jag använder liksom min möjlighet att svara och skriver i princip en hel kulturtext då, utifrån en enda fråga. Mm. Och det här är liksom en av mina favoritsysselsättningar nästan, för att det är så roligt. Mm. Och då hade jag ju fått en fråga. Det var en man som så här undrade om jag inte tyckte att man skulle förbjuda opinionsundersökningar.
Mm. Just det.
Och då, jag har ju själv funderat mycket just på opinionsundersökningarnas makt. Och då när jag satt och försökte liksom formulera ett svar till den här läsaren, eller till alla läsare då, så kontaktade jag dig. För jag ville liksom bolla runt lite hur du såg på eran makt. Så att där började väl egentligen vårt samtal.
Ja, men precis. Och det inspirerade mig ännu mer faktiskt. Jag läste din text, jag tyckte de var intressant. Jag håller inte med alla delar, men jag tyckte du berörde de viktiga delarna. Och vi behöver inte gå in på den, den kan man läsa i Svenska Dagbladet. Men det som fick mig att tänka mer då var just det här, det makten i, nu säger jag det offentliga rummet igen, men jag menar det offentliga samtalet. Nu inser jag att jag sa fel igen.
För att definiera bara, det offentliga rummet tänker jag är, alltså klassiskt sett så är ju det snarare gator och torg och den typen av
men
platser.
Precis, vilket du har helt rätt i. Sen har jag inte kommit på exakt rätt ord heller. Men vi kallar det offentliga samtalet just nu. Och där har jag identifierat tre aktörer som har ett huvudansvar egentligen. Och det utgår jag från att de är offentligt finansierade. Och nu pratar vi om det i en liberal demokrati. Och det är självklart riksdag och regeringen. Men sen har vi även forskningsinstituten och nyhetsmedia. Och de tre har jag liksom hamnat i en situation att det är för det första är de offentligt finansierade på olika sätt. Nyhetsmedia visst inte alltid, men de har två grundlagar som grund för sin affär, vilket gör att det är en central del i ett demokratiskt samhälle. Och där de tre har sin makt och sitt ansvar. Där jag ju känner liksom att det som jag ofta saknar är ett erkännande av sin egen ansvar. När jag har pratat med media väldigt mycket så känner man att ja, men det är Facebook som är problemet. Eller när politikerna gör så här. Och när jag pratar med politiker så är det väldigt mycket vad gör nyhetsmedia. När jag pratar med forskningen så blir det ofta att ja, men vi gör ju vår grej, men media skriver fel, det är inte vårt fel. Det blir väldigt mycket att man tittar inte på sin egen ansvar, utan mycket på de andras ansvar i den här treenigheten på något sätt. Och det var väl egentligen där som jag då kände att det här kunde ju vara någonting som även jag tror du har lite tankar om också.
Ja, och jag tänker väl att, alltså jag tror att du har helt rätt i det här att man väldigt många förskjuter ansvar till någon annan. Men jag tycker att det är väldigt svårt att prata om grupper som politiker, som media, som forskare. För att man kan inte säga att media har ett ansvar. För att allting är uppbyggt av enskilda människor. Alltså det är bara enskilda människor som kan ställas till svars för sina handlingar. Och där tycker jag att det är väl ett kollektivt problem i det svenska samhället att vi ständigt hänvisar till grupper. Och därmed friskriver man på ett sätt ansvar. Och man kan inte heller prata om, som jag ser det offentliga samtalet utan att tala om den enskildes ansvar. För det är bara uppbyggt på enskilda röster hela tiden. Så att där tycker jag nästan att det första problemet ligger. Sen om man ska prata om ändå ska prata om stora liksom så här, grupper som styr det. Alltså, då måste man ju kategorisera. Mm. Då tycker jag ju att det faktiskt tillkommer åtminstone en komponent som är alltså, influencers idag. För att det offentliga samtalet styrs så mycket av vilka som är dess blåslampor. Mm. Det, för det är det som gör vad som får genomslag i det offentliga. Och där har vi väldigt mycket idag, alltså, beroende på vilka som blåser åt vilket håll.
Ja, men, det har du rätt i. Vi gör ju väldigt många undersökningar, och jag gör väldigt många undersökningar för att förstå själv. Ja. Inte bara för våra kunder. Vi är ett privat företag, så vi hade inte överlevt utan våra kunder, såklart. Men tack och lov så innebär det också att det finns en nytta även för våra kunder, att vi förstår mer om samhällsförändringarna. Mm. Men där jag tycker man ser, för det första så, det influencers är intressanta, men vad jag tycker mig se är att de blir en verklig maktfaktor när de får en plats i traditionell nyhetsmedia. Eller underhållningsmedia för den delen också. Så att samspelet mellan det digitala, eller förlåt, ja, men Instagram, Facebook liknande och traditionell nyhetsmedia är jätteintressant.
Ja, men det är ju den spiralen som idag går, alltså det är ju det som händer hela tiden. Någonting blåses upp av en influencer, börjar koka underifrån. Mm. När någonting har blivit tillräckligt stort i det man fortfarande kallar alternativa media. När det har blivit tillräckligt stort, då känner sig traditionella media tvungna att plocka upp det. Så att det blir ju en enorm maktfaktor underifrån, skulle jag säga. Och så är det ju med väldigt många frågor idag.
Ja, precis. Ja, du har helt rätt. Det jag ju märker att spridningen är mycket, mycket mindre i de sociala medierna än vad traditionell media tror, alltså traditionell nyhetsmedia.
Ja.
MeToo var väldigt intressant, för då undersökte vi det för väldigt många aktörer faktiskt. Och när vi då tittade på de mest kända fallen som var då, jag tänker inte nämna några namn nu, men när vi testade var allmänheten hade sett den här informationen, så var det i traditionell nyhetsmedia. Så trots att det kändes jättestort kanske i journalistens vardag, för att man är väldigt aktiv på de sociala medierna.
Men jag tror ändå att det kommer till en punkt när de traditionella medierna känner sig hotade.
Ja, verkligen. Så,
och det är då man plockar upp den, och då får nyheten en enorm spridning.
Exakt, och det är väl lite det. Ja, där är du är lite inne på samma sak som jag nog tänker på, fast från ett litet annat håll. För det är lite där jag känner, för då hamnar man kanske som de nyhets. Men nu pratar vi ändå om kategorier, alltså grupper, inte individer, som känner sig, det är så stort på sociala medier, så att, och vi får så mycket kritik, för att 1000 människor som mejlar är jättemånga människor, fast det är en försvinnande liten del av räckvidden som till exempel SVT har. Men man känner ändå att det finns en störtvåg av kritik, påverkan från sociala medier som gör att man känner sig tvungen. Men samtidigt är det bara någon promille av befolkningen som skapar det här trycket på den stora jätten SVT eller Aftonbladet. Eller något annat.
Absolut. Mm. Nej, och det här är ju jättelätt hänt att man tror att Twittervärlden är folks åsikter. Mm. För så är det inte. Men här är vi ändå inne på det som jag tycker är en del av din första fråga där. Och det är att i takt med också att det sker den här liksom blåslampefunktionen, upplockandet av samma, så har vi också en väldigt stark kultur av att det är bara en fråga i taget.
Just det.
Som kan vara aktuell. För det blir enormt likriktat. Det hade väl varit okej om det var väldigt många aspekter av den frågan. Men det är också ett sätt som finns, rätt sätt att tänka kring den. Och det här har ju varit kännetecknande de senaste säkert 10 åren, att det är så tydligt. Och sen svänger det, och sen är det en annan åsikt som gäller. Det är en annan del av det här, att det finns då parallellt med det här en väldigt stark skamkultur av att följer du inte den åsiktsströmmen så blir du skammad till tystnad på olika sätt. Och det här påverkar ju, det jag var inne på först, många enskilda människors mod att gå emot. Och det är här vi hela tiden då, som jag återigen kommer tillbaka till, den enskildes ansvar. För det är ett ansvar som bara vi kan ta, vare sig du är politiker eller vanlig, hederlig medborgare eller skribent på en tidning eller någonting annat, så måste du hela tiden gå tillbaka till ditt eget ansvar. Det, Och vart går din gräns? Vad är du beredd att offra? Vad är du beredd att riskera?
Nej, men det har du rätt i. Den dimensionen försvinner ju. Det är, ja, men det är som du säger, och just den här likriktningen i åsikter eller bevakning för den delen också, att det är ju också ett nyhetsskeende i taget. Det kom ju väldigt mycket med att man faktiskt började jaga sociala medier utifrån, alltså, traditionell medias logik. Liksom att ett tweet på Twitter såg ut som en konkurrerande publicering. Inte att det var en individ som har skrivit sina privata åsikter på, alltså, Twitter X har ju egentligen inget publicistiskt ansvar. Det finns ju ingen redaktör där, utan då är du själv din egen redaktör. Och, men det där gjorde ju att man helt plötsligt började ta, men vilken fråga gäller idag? Och sen jobbar man väldigt mycket med live-rapporteringen också, för du kan inte vara snabbare än live. Eller kanske du kan, men då kanske du har fel mer än du har rätt. Som gör att det blir en enorm flockkänsla även i vilka frågor som är aktuella. Men så måste alla bestämma sig ganska fort också vad fokus ska vara på den här frågan. Och det har jag märkt ur ett allmänhetsperspektiv, att det kan se ut som en konspiration. Och nu är det en majoritet av svenskarna som tror att media driver sin egen agenda. Och då betyder det inte att man ljuger, men man vill visa den bild av samhället man själv föredrar. Eftersom du hela tiden som journalist måste välja vinkel, för annars går det ju inte. Du kan ju inte berätta hela allting. Men alla ser ut att välja samma vinkel samtidigt, och det kanske till och med råkar vara så att politiken har sagt något av det här, och sen sprids det. Om man tar pressträffarna som har blivit så populära under pandemin, men även så ser det nästan ut som att man då i samma veva också blir maktens megafon. För allmänheten blir det väldigt svårt att hänga med, att det här snarare, det handlar egentligen inte om en nyhetsvärdering, utan det är att du försöker bara kopiera grannens nyhetsvärdering. Alltså du försöker bara hänga med i någonting. Och det kanske är som du säger, att individen på en redaktion eller även inom politiken har väldigt svårt att, men vänta nu här, vad är det här det viktigaste idag? Men om alla andra säger det, då dras du med kanske. En lång utläggning från min sida.
Ja, nej, jag tror att det är från alla som uttalar sig i det offentliga samtalet krävs mer. Alltså vare sig du är på en tidning eller vad du skriver på X eller Facebook. Jag menar att allt vi säger som ska nå en större publik än den jag sitter och pratar med just nu, det, så måste jag tänka några varv till. Jag har ett ansvar. Precis. Annars så kan jag lika gärna hålla tyst.
Ja, där handlar ju lite också om belöningssystemet i det offentliga samtalet också. Att det vet jag pratar med journalister som har sagt, säger man inget spännande som politiker, då får man ändå inte vara med i Aktuellt på, eller vilken i debatten på kvällen. Eftersom man fokuserar väldigt mycket på känslofokus där. Och då skapar ett belöningssystem också, så att ju knasigare du är. Jag hade Annie Lööf med i podden innan jul också, och hon sa att Ebba Busch var väldigt duktig på det här. Och det var också för att för att maxa ditt genomslag måste du säkerställa att man pratar om namnet på politiken även inte bara i debatten, du ska leva vidare. Och där, om jag inte minns helt fel, så fanns det ett visst mått av beundran från Annie Lööf för Ebba Busch, för att det är så spelet är. Inte att det kanske är rätt eller fel, utan det här är spelet i det offentliga samtalet, att du måste vara, sticka ut. Nu är det ju att man ska ha tidslås för barnen på sociala medier till exempel, men då har man ju lyckats prata om Liberalerna väldigt länge, även om det kanske är en helt ointressant fråga utifrån samhällsperspektivet, så nämns ni Liberalerna väldigt ofta. Och då blir det här egenansvaret som du pratar om tyvärr kanske något som gör att du gör våld på din synlighet i det offentliga rummet.
Ja, men det är ju här liksom det stora sveket kommer. Ja. När vi börjar agera utifrån att vare sig det gäller politik eller något annat är ett spel. Och inte någonting som är i grunden värderingsdrivet. Och här kommer, alltså, det här hänger ihop med den där känslan av konspiration, med liksom synen på politiker, på makt, även på media. Att allting handlar om att hela tiden gå tillbaka. Hur kan jag värderingsmässigt försvara det jag gör just nu? Mm. Alltså börjar du se ditt parti som ett varumärke som ska maximera sitt genomslag. Mm. Då börjar du agera på ett visst sätt. Du börjar driva viss typ av frågor. Mm. Du ändrar åsikt i vissa frågor bara för att vinna spelet. Mm. Och det är det stora problemet skulle jag säga. Mm. Att... För det gör att jag som medborgare aldrig får en politisk kovändning ideologiskt motiverad. Mm. Utan jag ser bara kovändningen. Mm. Vare sig det gäller, okej, på en dag till en annan så ska vi stänga gränserna. Mm. Från att vi hade inga murar. På en dag till en annan ska vi in i NATO. Mm. Från det att NATO var bannlyst. På en dag till en annan så är det hårdare straff. I kriminalvården. Från att det har varit. Vi ska bygga på vård. Och jag förstår inte. Den ideologiska grunden. Till de här omsvängningarna. Utan jag ser bara en svängning. Alltså det är inte konstigt att vi som medborgare. Blir förvirrade. Att många blir förvirrade. Och börjar sakna tillit. Och börjar tycka att saker är en konspiration. Eller man. Inte vet vilket parti man ska rösta på eller man röstar på något annat bara för att man inte förstår. För att det är ju hela grunden i politiken är ju den. Och det är ju samma sak med media skulle jag säga. Om inte journalistik drivs av en ärlig vilja att få svar på en fråga. Utan en spekulation om vad som ska ge en tidning mest klick. Mm. Eller om du är själv enskild skribent, vad som ska ge dig flest... likes eller klick eller så att du kan dra in annonspengar. Alltså då har du ju förlorat hela vitsen med yttrandefriheten med för att kärnan av alltså värde är borta. Mm.
Och det är ju lite det jag också känner det här. Det är därför man måste gå tillbaka till liksom rollen för de här aktörerna.
Ja, men och det är då vi inte kan annat än att gå ner till den enskilde, skulle jag säga. Alltså visst, man kan alltid så här, man kan driva att det ska stiftas lagar kring politik eller media om vissa saker, men lagstiftning räcker aldrig ändå hela vägen, för allt kokar ändå ner.
Jag håller helt med dig och det handlar ju egentligen, för jag tror inte heller det behövs några nya lagar. Mm. Och det är ju egentligen det du pratar om, att det är ett egen ansvar. Är du redaktör, då har du ett ansvar utifrån den rollen du har och den makten du har. Och samma sak så är du partiledare eller politiker, så har du också, du har fått ett förtroende av medborgarna utifrån vad du har gått till val på som du ska hållas ansvarig. Mm. Mot. Och det har du helt rätt i. Det är ju ett egenansvar i alla delar. Sen är det ett högre ansvar om du är nyhetschef eller om du är statsminister jämfört med om du bara inom citationstecken är en journalist. Alltså du har en större makt, du kan ha ett mycket större genomslag. Men det ska ju egentligen genomsyra hela organisationerna.
Ja, för jag tror att visst, rent man kan prata om en större makt. Mm. Men jag tror att går du ner till individen så är det på något sätt inför universum eller Gud om du är troende eller så här, så kokar allting ner till att vi har samma ansvar, tänker jag. Så.
Ja, men det har du rätt i, absolut.
Utifrån, sen är det i liten eller stor skala, men det är någonting med det där som jag tycker också är väldigt vackert. Mm. För utan det ansvaret så blir inte yttrandefriheten någonting vackert heller. Mm.
Nej, men jag förstår vad du menar och då kommer vi också tillbaka till det faktum att vi är alla människor och vi har alla ett egen ansvar.
Sen finns det en annan typ av ansvar, alltså vi är nu inne och snuddar på liksom tillit i samhället och det. Så där faktiskt om du sitter som politiker till exempel har en annan typ av ansvar och det är ju att för att det här med det offentliga samtalet är ju bara en del av tilliten i samhället. Det andra är ju alltså de faktiska förutsättningarna för att leva. Alltså grundläggande samhällsservice som man faktiskt som vi som medborgare faktiskt har överlämnat ansvaret till våra politiker. Mm. För att ge oss skola, sjukvård, vägar, försvar. Och när man ser att det inte heller fungerar. Eller, och här är det också väldigt, väldigt differentierat i Sverige. Vart det? Men jag tar bara sån, vad ska man säga, metaforer som jag växte upp med. Det kommer som ett brev på posten. Det går som tåget. Det var ju självklara liksom bilder av som alla visste vad de betydde. Idag är ju de uttrycken ironiska. Alltså det kommer som ett brev på posten. Det vill säga det, du har absolut ingen aning om när det kommer fram, nej, om det kommer fram. Du ändå vet att det kostar väldigt mycket pengar. Alltså, och samma sak med järnvägen. Vågar du chansa på att åka? Vågar du chansa på att spåren håller, på att tåget kommer fram? Eller jag menar, stora delar av Sverige kommer håller vägarna. Posten, banken, arbetsförmedlingen, BB lägger ner. Då brister ju tilliten. Och alltså, det här är också en stor del till att tilliten brister. Mm. Gentemot det vi ska kalla liksom det, alltså, samhället. Eller ytterst då enskilda politiker som sitter och faktiskt har. Men här är det också så spännande hur, hur olika tilliten ser ut i Sverige. Jag jobbar just nu med ett jätteprojekt på, med Riksteatern med Nils Holgersson, där vi reser hela Sverige. Och snacka om att det är olika kultur. Alltså, så här, vi har, alltså det finns så många Sverige. Alltså, är du i Gnosjö till exempel, så är det tilliten till din granne är enorm. Tilliten till liksom Gnosjö är enorm. Men man behöver inte staten. Man behöver inte de närliggande städerna. Man behöver ingenting mer än Gnosjöanda. Vi litar på att om inte jag löser det så kan jag gå till min granne. Alltså, vi löser det själva. Medan kommer du upp till Kiruna så är det så här. Jo, nej, det finns ju inga pengar kvar, men det är ju, vi litar på att LKAB kommer att rädda oss. De har räddat oss förr och de kommer att rädda oss igen. Alltså, det är så, du vet, det är så milsvida Sverige som jag möter ute i landet. Mm. Att det också det här med tilliten är inte så lätt att prata om i generella termer som jag har gjort, som jag också har gjort tidigare. Utan jag fattar att det är så mycket mer flerskiktat. Och samma sak säkert ute i förorten. Tillit finns på vissa nivåer, men inte på andra. Medan bor du i Stockholms innerstad så tror jag att tilliten till din granne är ganska liten. Alltså, du låser din dörr. Du ser
inte ens vem din granne är.
Medan andra former av gemenskaper är tilliten mycket större. Så att, eller communities. Så att det är, återigen så tror jag det är farligt i hela det offentliga samtalet när vi generaliserar för mycket.
Nej, men det har du helt rätt i, och jag förstår precis vad du menar. Och egentligen är det ju det att är du förtroendevald, då har du ju faktiskt gått till val och kunnat få väljarens förtroende i någon omfattning. Det är inte 100%, men då har ändå någon, vi har ändå lämnat över det. Mm. Förtroendet för förvaltning av landet, det vi går med på sen då är betala skatt, följa lagarna. Det är väl några detaljer till, men i grunden är ju inte, alltså uppdelningen är ju ganska klar.
Ja.
Och vad vi ska få tillbaks är ju ett fungerande samhälle egentligen, som är utanför våra egna väggar.
Ja.
Och där är en annan trend som jag faktiskt ganska oroat mig ganska mycket för, och det började redan under flyktingvågen. Och där ju då individer mötte flyktingar. Mm. Och tog madrasser och man gjorde allting och bjöd hem en flykting. Det var nästan som att man skulle göra en grej av det här. Jag fick lite en sån amerikansk, nästan Desperate Housewives-känsla av det här. Men då sa Kjell Bergqvist också att men staten gör inte ett skit, fast mycket grovare på hela Sverige skramlar. Och det där var första sprickan, tyckte jag, i det här samhällskontraktet, förväntansbilden på det kollektiva, eller på samhället, som började erodera. Sen har det blivit mer och mer och mer. Under pandemin kom det lite på skam på grund av att inte samhället rämnade på grund av pandemin. Men det var inte långt till statsministern eller ansvarig politiker tyckte, eller vården tyckte, stanna hemma nu så att du inte stör oss. Det var mycket sådana signaler. Magdalena Anderssons installationstal när hon blev statsminister sa var god. Hon sa lite mer, men alltså, bra demokrati är när dagisfröken får barnen att sluta gråta i dagiskön. Det var en del av det hon sa. Inte exakt, men det var ungefär de orden. Jag kände, det där är medmänsklighet. Det handlar inte om demokrati. Bilden blev, Ulf Kristersson har gjort något liknande också, att sagt liksom att men, låna mig din röst. Inte lita på mig. Mm. Så det är en förskjutning där, plus att MSB gärna tycker att vi ska klara oss helt själva längre och längre och längre tid. Och då försvinner ju den här traditionellt svenska samhällskontraktet som vi egentligen då, det går som tåget. och det kom så ett brev på posten att det här, det tar vi inte för givet längre, och det, man har inte heller, försöker inte heller upprätthålla det.
Nej, och det här, och jag menar, det kan vara okej, skulle jag säga. Men då krävs det, alltså jag tror att du är helt rätt i att omsvängningen i flyktingfrågan var det första stora tydliga sprickan. Mm. För det var första gången det skedde någon av de här gigantiska kovändningarna i en fråga. Som ingen förklarade överhuvudtaget hur det kunde komma sig. Och då fanns det liksom en reptil av medmänsklighet i stora delar av samhället. Att faktiskt hjälpa sin granne. Mm. Det här sågs väldigt suspekt, för att vi har ingen vana av det här. Mm. Vi är vana att det så kallade samhället tar hand om det. Man det säger system, att det är skandal att det civila samhället eller kyrkan eller vad det ska ta hand om det här. Så. Nu ser vi, precis som du säger, så här, MSB säger klara er själva. Och det här tycker jag är synd, att man aldrig har förklarat att det som... Från det att Sverige var en väldigt sluten välfärdsstat med ett väldigt liksom intakt trygghetssystem. Så här, i princip så kunde du ha ett jobb hela livet. Blev du mot förmodan sjuk eller arbetslös, så fick du en hög ersättning tills du fick ett nytt... Alltså, för det gick att kontrollera. För att gränserna var hyfsat stängda. Sverige var sig själv nog. Mm. Sen... går vi med i EU, vi får fler och fler öppna marknader, alltså både för människor, för pengar, för varor, för tjänster, allting. Det här är inte det svenska välfärdssystemet rustat för, överhuvudtaget. Vi är vana att kunna hjälpa alla. Sen har ingen sagt att kommer det hit väldigt mycket fler människor, så kan vi inte hjälpa alla. Antingen så måste vi då... dra ner för alla som bor här, eller så måste vi säga välkomna hit men klara er själva. Medvetet skapa ett ännu större klassamhälle där man liksom också säger att det civila samhället har ett större ansvar. Ett sånt samhälle där vi har en mindre stat, där vi har liksom... större eget ansvar. Det finns många andra sådana länder. Men man måste uttala att det här är den ideologiska grunden nu. Det här har man aldrig gjort, utan man lät bara det här krocka. Och det är därför också vi har sett så här, att helt plötsligt så räcker inte pengarna i välfärdssystemet till. Det gör inte det. Och då måste man börja skärpa reglerna, eller det blir konkurrens om det här, eller det blir... Och det är också, och ju sämre det här fungerar, desto mindre blir, alltså, mindre kärlek och vilja att försvara får ju vi som medborgare, och då börjar det också utnyttjas istället av de som säger, nej men ja, det här är ändå liksom inget bra, nu kan jag lika gärna sko mig på det, jag får ändå inte ut tillräckligt mycket. Så att det är liksom, från flera håll har ju liksom hela välfärdssystemet och det som vi kallar liksom en fungerande liksom samhälle i övrigt, attackerats. Mm. Och det finns väldigt många olika sätt att bygga ett samhälle. Men man måste som politiker förklara, det här är den ideologiska grunden.
Och där är ju också upp till kanske journalistiken att ställa de frågorna. Ja. På det här att verkligen, men nu vill jag förstå, hur gick det här från att vi hade öppna gränser och varit humanitär stormakt till att, oj, det är fullt?
Ja.
från en dag till en annan. Och det blir fel, och det är ju de här rollerna jag känner att där måste man verkligen gå till sig själv. Och det är som du säger, det är individerna som sitter på de här. Men man måste verkligen utgå från att om journalistiken eller media bara accepterar den här förändringen och får det till en debatt istället. Ja, men då kan Miljöpartiet och Moderaterna få debattera den här frågan istället för att man väntar om den som har tagit beslutet borde ju snarare få ställas till svars och förklara. Hur menar du? Vad betyder det här?
Jo, för jag menar, ta till exempel den senaste stora svängningen, NATO-frågan.
Ja.
Ja, men, det räcker inte, menar jag, som förklaring att säga. Ja, men omvärldsläget har förändrats i och med Ukraina. För att hela grunden för den säkerhetspolitik vi hade, som byggde på alliansfrihet, det var en annan syn på säkerhet. Det var en syn på säkerhet där säkerhet byggs främst genom att ha en dialog med sina fiender. Att vara bästa vän med sina fiender. Att ha en öppen, där säkerhet byggs genom nedrustning. Och att då säga att det inte gäller om när det blir ett spänt läge. Det är ju då man verkligen... Alltså, det blir väldigt märkligt för mig. För att antingen så tror man att det är avskräckning och konfrontation som bygger säkerhet. Och att man ändrar den uppfattningen tycker jag blir väldigt märkligt. Alltså, och jag tror inte att, eller jag vet att jag inte är ensam om att tycka det. Visst, vi blir räddare. Det sätts på prov, det vi har trott på. Men ska vi ändra åsikt så fort någonting sätts på prov? Eller ändra grundvärdering? För mig får man gärna byta åsikt i frågan om man kan förklara varför.
Och sen är väl det kanske det, just kring NATO-frågan så är frågan om vi ens var alliansfria innan eller vi bara låtsades vara alliansfria.
Nej, men det var ju senaste decennierna har det ju varit en glidande...
Har man studerat bilden av alliansfrihet,
som jag har gjort, alla steg vi har tagit mot NATO, så var vi ju... Alltså, vi var ju i princip med, fast utan formell makt bara. Så att det var ju bara en tidsfråga, framförallt i och med värdlandsavtalet för ett par år sedan. Så att det är ju...
Nej, men jag förstår vad du menar. Jag bara,
men det blir ju så märkligt, liksom. Så att, men detsamma kan man ju säga gäller brott och straff, eller det gäller flyktingfrågan, eller det gäller väldigt många av den här typen av frågor.
Men absolut. Det som jag väl lite börjar fundera på, för att ja, det är ju människor på alla positioner, vilket är bra att du påminner om, är ju det att sitter du som ansvarig politiker så blir din kontakt med väljarna allt mer, du är väldigt sårbar i din, alltså du är väldigt, även journalister är väldigt sårbara utifrån att man sätts front, du kan mejla en politiker dygnet runt. Du når dem på Twitter, du når dem på Facebook, du kan alltid få tag på de här politikerna. Det som jag märker händer med de här människorna är att man börjar nästan förakta allmänheten. Förutsätts för så mycket, du har en maktposition, vilket då de som vill påverka har identifierat. Och då använder man den till påverkan. Så att de normala människorna som är 99% av svenska folket, eller i alla fall 95, det beror på hur man pratar, men som inte vill bråka, inte vill påverka, leva sitt liv, de får en allt svagare röst i den här individens ögon. Och det ersätts av folk som är fullständiga idioter. Och jag har sett samma sak kring journalistik också. Jag skrev faktiskt en debattartikel där jag skrev att hoten mot journalister är egentligen inte ett demokratiproblem utan ett arbetsmiljöproblem.
Alltså indirekt så sa du nu att politiker och journalister är idioter, eller?
Nej, tvärtom. Nej.
För du sa att de ersätts av idioter.
Nej, förlåt. Rösten av medborgaren. Förlåt, förtydligande. Nej, inte att politikern är det, men den enda medborgarkontakten du har är de som skriker,
och
gapar.
Och de upplever att de enda medborgaren är idioter.
Ja, men det blir en skiftning där. För att om du bara får skrik och hat och hot från den vanliga människan, så börjar du tycka att de... Alltså du tappar respekt.
Och det här ser du ju. Alltså om vi ändå ska generalisera, så möter man ju ofta en form av folkförakt från människor i maktpositioner, vare sig det gäller inom... Du jobbar på ett medieföretag eller du jobbar inom politiken. Mm. Så tycker jag, alltså jag skulle snarare säga att folkföraktet är större än politikerföraktet.
Ja, exakt.
Och det tycker jag är ett... ett jätteproblem. Apropå det här med den enskilde, jag måste bara säga, det var en gång när jag stod i tillsammans med människor som köade utanför förklara kyrka för bröd.
Mm.
Och så berättade att jag skulle skriva om Klara kyrka och den där kön. Och så sa, det är bra, men kom ihåg en sak. Det finns ingen kö. Det finns bara enskilda människor på rad efter varandra.
Ja, just det. Mm.
Jag tycker att det är, alltså det är en sån djup påminnelse.
Mm. Absolut. Det är ju det.
Till alla.
Men det är det där, det här folkfrakt, för det är det jag också, det har hamnat samma sak, att man har hamnat i ett folkfrakt som också tar sig uttryck i då, klara dig själv, stanna hemma, ja men om du bara klickar på det här, jag försöker bara få klicksen nu för att det går inte att skriva något vettigt för dig, för du kommer ändå inte förstå det, lilla medborgare. Men i det här fraktet så försvinner ju just det här som du pratar om. Men vilket samhälle vill vi ha? Nej, men det är ju ingen idé att förklara för de här. De förstår ju ändå inte.
Mm.
Och det är ingen idé heller att ha en intellektuell diskussion i det offentliga rummet. För de förstår ju ändå inte. Och där belöningssystemet har skapat ett upplägg där du som makthavare ändå är väldigt sårbar. Det utnyttjas för att faktiskt driva olika agendor. Mycket av den politik som har kommit igen har nog kommit för det här.
Jag kan ju ofta tänka att, alltså jag tycker att politiker är alldeles för lättillgängliga idag.
Exakt.
Alltså jag tycker att politikerna borde isolera sig mycket, mycket mer.
Jag håller med
dig. De borde isolera sig för att ha tid att tänka på riktigt. Alltså tänk på de här, nu är det ett väldigt, hade varit ett väldigt dåligt projekt tycker jag då, när de byggde den första atombomben.
Mm.
Så. Men du sätter ändå liksom 3000 av världens smartaste människor tillsammans på en plats. Nu ska ni bara lösa det här problemet. Ni ska skapa atombomben. Så. Och jag menar, lite på samma sätt borde man betrakta politiken. Vi har valt er för att fixa det här samhället. Ni behöver inte, alltså så här, vi väljer er igen om 4 år eller väljer bort er, men håll er undan och tänk och försök lösa det. Alltså att det här varje dag vara tillgängligt, det är klart som 17 att de inte hinner tänka. Nej. Att de inte hinner liksom formulera en vettig tanke, alltså formulera genomtänkta politiska förslag, läsa analyserna, läsa forskningsrapporterna. Alltså, hur många läser liksom hela TTIP-avtalet innan man skriver under det på 1700? Förmodligen ingen. Det där är katastrofalt, tycker jag.
Ja.
Så att jag skulle säga, när man säger att politiker är onåbara eller svårtillgängliga, tvärtom.
Mm. Ja, men så är det. Jag har ju hört om exempel också där alla riksdagsledamöter kom till jobbet på morgonen och alla hade fått 10 000 mejl.
Ja.
Alltså som bara var bombat sönder och de fick sitta själva och delita. Jag pratade med någon riksdagsledamot som då hade en politsekreterare.
Mm.
De flesta har ju inte det, vilket är ju ett problem. Och så frågade jag, men tar din politiska sekreterare hand om din mejl? Nej, jag vill inte utsätta denna för det, för det är ett träsk. Men då tar den här personen istället, all hat och hot kommer rakt in till den som faktiskt blir påverkad. Istället för att ha det här skyddet. Och har inte du, eller de som lyssnar för den delen heller, inte sett Jan Schermans demokratiserie Länge lever demokratin, de första 2 eller 3 avsnitten. För här ser man de sårbara riksdagsledamöterna. Som får skäll från inte ställer tillbaks stolarna i konferensrummet. Under pandemin, det var inte i den filmen, men då fick de hade rätt till en kontorstol, så de ska jobba hemifrån, då fick de ta kontorstolen från riksdagen på tåget hem. Alltså det här är ju så långt ifrån våra liksom makthavare som ska sitta och tänka och styra det här landet till någon form som håller på att administrera sönder sig själv.
Men det enda jag kräver som medborgare är att den som ska fatta beslut om bostäder i Sverige kan allt. Alltså, allt kan ingen människa kunna, men liksom har en idé om den senaste forskningen, om segregation i städer, om hållbart byggande. Alltså, det är kunskap som krävs på så många nivåer för att fatta de här besluten.
Mm.
Ska det vara ett heltidsarbete att liksom studera på universitet? så måste det ju vara ett lika stort heltidsarbete att läsa och tänka när man är politiker. Och då kan man inte hålla på delita 10 000 mejl. Alltså det säger sig själv. Man kan inte hålla på och formulera sig på X. Man kan inte... det är helt oväsentligt. Mm. Jag vill inte, alltså, jag vill bara ha politiker som tar ansvar för det de ska göra. Mm. Jag tycker någonstans, alltså den, och sen finns det ju de som gör det. Mm. Alltså som faktiskt tar konsekvenserna. Men vi hade en försvarsminister för ett par år sedan som avgick för att han, nej, jag får inte tillräckligt med medel för att genomföra mitt uppdrag. Mm. Alltså det är en av de snyggaste avgångarna jag har sett i svensk politik. Någon som faktiskt avgår för att man inte anser sig kunna göra sitt uppdrag. Det, sånt skulle jag vilja se mer av.
Men jag håller med, jag tänkte också på det här om dagen senast. Att det var ju, det är verkligen, då står man för någonting. Ja. Det är rätt eller fel, men man har i alla fall väldigt tydlig sin egna ståndpunkt.
Jag hade önskat att Margot Wallström hade avgått och sagt att ja, för jag tror inte längre på den försvarspolitik som förs. Alltså, jag vill kunna skriva under förbudet mot kärnvapen. Det som hon har jobbat med i hela sitt liv. Och sen skyller på någon familjeskäl. Alltså, när egentligen är det uppenbart att nej, men det här handlar ju om en anpassning till NATO. Det blir så... Det är klart som 17 att jag som väljare förlorar förtroendet.
Ja, men verkligen. Och samtidigt som jag ju också tycker mig se hela tiden att medborgaren vill lita.
Ja.
Alltså, men ju osäkrare allting ser ut. När det ser ut som det skjuts runt hörnet hela tiden. Det finns ingen framtidstro. Man ska klara sig själv så länge det bara går. Det finns ju ingenting som visar att samhället kliver in. Ja, förtroendet för polisen är högt. Men förväntansbilden på polisen är väldigt lågt. Alltså för att, så att det blir, de gör så gott de kan. Även vården. Förtroendet för vården är ganska högt. Men förväntansbilden är mycket låg. Och då har det ju helt plötsligt slutat med det där vi tog för givet. Och då hamnar vi ju i den här att ens förtroendegrupp blir mindre och mindre och mindre. Man blir mindre solidarisk mot sådana man inte känner. Och då går det väldigt fort neråt. Men jag tror att det går att vända väldigt fort tillbaka. Så fort människor tar ett ansvar. Och då menar jag kanske individerna.
Ja, men sen är frågan så här, om det ska vändas tillbaka till det som har varit eller till någonting annat.
Ja.
Alltså bara man formulerar det.
Ja, ja, ja. Nej, och precis. Alltså exakt vilket samhälle vi kommer ha i framtiden. Ja, det är ju en annan diskussion som du säger.
Ja, för det kan ju också vara så att vi har ett kommande samhälle där det lokala och det globala kommer att spela större roll. Sen kommer vi alltid behöva en stat, men vilket ansvar ska den ta? Men bara den är tydlig med att nu tar vi bara det här ansvaret. Mm. Mm. Det här kan ni kräva av oss. Eller det här. Och det kan vi välja mellan. Mm. Så.
Precis,
men vi är ju i en brytningstid här nu. Alltså så här, där fortfarande inte det är liksom helt självklart att det civila samhällets ansvar är stort. Samtidigt som det behöver ta ett allt större ansvar. För människor som inte... får plats i det tidigare välfärdssystemet.
Ja, men absolut. Och det går ju också att lösa på väldigt många olika sätt egentligen.
Ja.
Men eftersom det inte ens sker en diskussion kring det kommer heller inte komma någon form av förändring i vår nationella strategi heller. För det kräver att någon lyfter frågan, ställer de obekväma... Alltså säger man, 1+1 är inte längre 2 här nu. Vi måste faktiskt, vi kan inte bara dra i den, vi måste titta på helheten. Men det görs ju inte längre. Jag tycker kärnkraften är ganska intressant, kommer jag tänka på nu också. Stödet för kärnkraft gick ju upp på grund av att elen inte räckte till.
Mm.
Vi hade en framtid där allt grönt var elektriskt. Och helt plötsligt så blev elektriciteten dyr. Då gick ju inte det där. Och då vände ju opinionen för kärnkraft jättefort. För det var det enda som kunde vara koldioxidneutralt som fanns idag. Och när jag presenterade de undersökningarna, då fick jag lite höra då från journalister eller politiker, men vänta, medborgaren förstår ju inte. Det går inte att bygga ett kärnkraftverk nu. Så, nej, det är inte det de menar. De förstår inte varför vi lägger ner kärnkraften nu. Den är inte stängd. Varför öppnar ni inte upp den igen? Och det handlar inte heller om att man tycker om kärnkraft som medborgare. Man vill bara ha, ja, men om vi nu ska komma bort, om klimatförändringen är på grund av den globala uppvärmningen, vilket alla tror, ja, då är det dåligt med koldioxid. Vad ska vi göra? Men det där kommer ju aldrig ihop i den offentliga diskussionen. Men medborgaren blev helt plötsligt mer insatt än vad man trodde att politikerna var, eller för den delen journalistiken var.
Fast det här är också en sån fråga som inte alls har fördjupats tillräckligt.
Nej.
För jag menar, det är ju inte så att kärnkraften är koldioxidneutral, om du tänker på allt som krävs för att bygga ett kärnkraftverk.
Absolut.
Och sen så är det ju inte så att kärnkraftens faror och problem med slutlagringen har lösts bara för att vi helt plötsligt har elbrist i Sverige. Och det är återigen en sån här fråga, när det blir helt koko, att ingen ställer de fördjupade frågorna. Jag menar, hur många gånger, det är så fantastiskt hur Daniel Heldén som enda person har liksom hållit fast vid, nej, vi tänker inte bygga ny kärnkraft. Det kommer inte att bli. Men det som är otroligt märkligt, att han får, alltså, då blir han bara betraktad som suspekt för att han faktiskt tänker mot strömmen just nu. För nu är den legitima åsikten tvärtom vad det var alldeles nyss då, när man skulle vara mot kärnkraft. Nu ska man vara för kärnkraft. Men då, ingen som ställer frågan, varför? Alltså, vad är problemet? Alltså, för tänk om han hade fått chans att någonstans förklara att det här och det här och det här är de faktiska problemen. Och de kvarstår.
Nej, men absolut, men det jag menar med det här egentligen då, när det, för här gick det nämligen från allmänhetens förändrade åsikter på grund av att man hade haft den här ensidiga dimensionen av att vi har obegränsat med elektricitet, elektricitet är det enda bra, det är, och vi hade ju en koldioxid, alltså när väl allt var uppe och snurrade så var i princip vårt koldioxidutsläpp på värme och energi var ju nära nog noll. Det var därför bilen såg ut att ha ett så stort utsläpp i Sverige, eftersom det var så lågt på allt annat. Och att man då medvetet förändrar det här. Och det är två kriser mot varandra såklart. Det ena är ju liksom kärnkraftens risker. Och det andra är klimatförändringen. Mm. Men där behöver man ju, precis som du också inne på, man behöver en diskussion om det här.
Mm.
Men det som då hände var att nej, nu ska vi bara bygga vindkraft. Det hann vi inte göra. Vi hade också en global eller en internationell elmarknad. Mm. Som gjorde att det inte räckte. Det höll inte längre. Och allmänheten såg det här och hade då förstått att vänta, det här hänger ju inte ihop. Då blev det, varför stänger ni ner något som fungerar? Och det betyder inte att man tycker att kärnkraft är jättebra, men nu har vi byggt upp någonting, att alla ska ha en elbil tydligen. Alltså just hela den här snea logiken kring, kollektivtrafiken fungerar ju inte, tågen fungerar ju inte, man trycks ännu mer in som individ och blir tvungen att ha en egen bil. Och den ska vara elektrisk. Den kostar jättemycket pengar. Och helt plötsligt, men det finansierades var gratis el.
Och allt det här är ju ett väldigt intrikat samspel egentligen av allt vi har pratat om hittills.
Mm. Ja.
För att det handlar om att det är en fråga i taget. Helt plötsligt så är det bara klimatfrågan. Och helt plötsligt så finns det en lösning och det är elektrifiering. Ja. Och då blir det elbilar. Och allt det här går i linje med att det fanns en tid när liksom Greta Thunberg var gud. Mm. Och då eldades det här på och så byggdes det upp. Och sen bygger vi enorma batterifabriker. Och sen kommer vi förmodligen om en viss tid till en punkt när okej, det här var inte riktigt lösningen. Och sen börjar det här, vad händer nu när liksom batterifabriken i Skellefteå kanske om ett antal år inte ska producera, för det är något annat som gäller. Ja, då har vi liksom återigen förbrukat förtroende och vi har hela Norrlands kommuner som står med enorma skulder, med massarbetslöshet igen och massflytt. Alltså säger jag, alltså, nu vet vi inte att det blir så, men risken är väldigt stor för att de politiska besluten går så fort och är så byggt på liksom vad som är inne i opinionen just nu. Alltså, när allt bygger på det här spelet, då blir det lätt fel. Mm. Och det är det som jag tycker är så skrämmande. För det gör att jag som privatperson, jag vågar inte lita på att det håller. Jag hade önskat att jag kunde ropa så här, jag är från Skellefteå och ser hela Northvolt och batterifabriken. Att jag kunde ropa så här, yes, det finns en framtid. Men jag är skräckslagen inför det som sker.
Nej, men, och jag förstår det precis, och det var lite det jag var inne på också.
När jag ser liksom den skuldsättning de här kommunerna, de tar all risk själva nu.
Då blir det ju tillbaka till de här tre makthavarna vi egentligen har i det offentliga samtalet. Att man måste kunna försvara varför man gör det. Är du på en position i någon av de här tre, måste du kunna försvara varför du har, men inte bara utifrån vem som frågar just nu, utan du ska, det här ska kunna hålla. För det är ju tänkande människor, de flesta som man träffar där är ganska intelligenta. Men man har valt att gå in i någon form av spel och mäts på fel saker. Och det måste jag tänkt på ganska mycket nu, men det kanske också inom tjänstemannas Sverige och så vidare. Det är ingen som vågar göra fel längre, men det är heller ingen som försöker göra rätt. Alltså du är bara så här, ja, men du ska följa det här regelverket som finns, för då kan ingen sätta dit mig. Men regelverket kan vara fel. Det kan vara helt fel att alla ska köpa elbilar trots att el är bra, men ingen vågar göra det. Eller med kärnkraften, det här är komplicerat. Men det nyanseras inte, man försöker då inte utifrån sina egna värderingar. Och jag tror det är det du är inne på också, att jag vill göra rätt, jag vill stå för det jag gör. Nej, då istället går man på checklistan och säger, nej, jag har inte gjort fel.
Nej, man är minsta möjliga inom sitt ansvarsramar. Men vårt ansvar är alltid större. För jag menar, ta bara, om vi tar förlängningen av det här med elbilar som vi nu var inne på. Alltså alla konsekvenser på alla nivåer som det här får. Vi såg ju liksom hur skört det här var. Så fort det började närma sig valet och priserna gick upp. Helt plötsligt så var det liksom subventioner på bensin, på fossila bränslen. För att det inte skulle kosta medborgarna någonting. Alltså, då var ju värderingarna borta igen. Och vi ser ju redan nu hur klimatfrågan har dalat i förhållande till gängkriminalitet, i förhållande till försvaret inte minst. Nu är det ju där liksom budgeten ska öka. Senaste budet var väl 3%. Alltså det är som en aktion. Liksom. Centern leder väl aktionen just nu med 3% av BNP. Och bara det här var ju otänkbart för något år sedan. Fullkomligt otänkbart. Men det här är ju liksom, det är på så många nivåer. Jag menar, jag kommer från kultursfären. Alltså när vi pratar om den här förväntningsbilden. Alltså där vi befinner oss i en slags spricka. Där det ju har funnits en sån, eller finns fortfarande en sån enormt stark kultur av att kulturen finansieras av det offentliga i Sverige. Vi har ingen annan uppbyggd infrastruktur överhuvudtaget. Det finns få exempel på privatfinansiering på. Det ser helt annorlunda ut i andra länder. Men nu när pengarna inte räcker så är det återigen ingen som talar om att vi faktiskt måste. Ja, kulturministern gjorde faktiskt det i den intervju jag gjorde. Vi måste prioritera. Men det har liksom inte sipprat in än vad ordet prioritering innebär. Att då kan man inte liksom så här, fortfarande så osthymlar man lite där och lite där. Och istället för att säga, nej, det här och det här och det här är det samhället faktiskt kan tillhandahålla med bibehållen kvalitet. Så risken är ju nu snarare att man ser att allt är kvar men sämre och sämre kvalitet. Och vi har fortfarande inga incitament för att skapa någonting annat. För man har inte ändrat förväntansbilden. Man säger inte, nej men kulturpolitiken tar bara ansvar för det här och det här och det här. Det andra måste lösas på andra sätt. Och då hittar vi på antingen avdragsrätt för gåvor till kulturverk eller bidrag till kulturverksamhet eller stora reformer vad det gäller lokaler eller någonting. Man behöver ju komma upp med ett incitament till ett annat fungerande system om man överger det man håller på med. Precis. Utan nu, det återigen är vid det här liksom brytningstiden när ingen talar om vad det är man vill. Vad det är sänkningarna beror på. Liksom.
Och det kokar ju faktiskt ner till det du egentligen säger också. Man måste kunna ställa individer ansvar för hur han eller hon tänker. Ja. Plus att man måste också kunna ta ett bredare ansvar för att ens handlingar leder till någonting. Det är, oavsett vilken roll du har så har du ett ansvar. Som du
Stig
säger.
Dagerman, den enskilda handlingens omätbara betydelse.
Ja,
är ju en av hans liksom, mest kända. Alltså, allt kokar ner till det. Att vi ser det så.
Och det innebär ju också att vi inte bara att vi själva ska vara ansvariga. Vi ska kunna hålla andra ansvariga. Ja. För att det handlar ju inte om att vi bara ska gå in i vår egna lilla bubbla och vår egna lilla. Vi ska kunna räkna med att alla ska kunna hållas ansvariga för sina handlingar.
Det är ju priset för friheten. Alltså det där är så intressant när man är chef, som jag har varit under ganska många år tidigare. Om man då vill, som jag, försöka bygga en något plattare organisation med ökad frihet för att jag vill kunna lita på mina medarbetare. Jag vet att de flesta organisationer växer av att fler tar ansvar, så märker man ju väldigt snabbt att alla vill inte ha frihet och ansvar. Mm. För att det är mycket enklare. Och det här förstår man ju också. Alltså, här finns också grunden till varför man förstår på ett sätt människor som lever kvar i en diktatur. För att på ett sätt är det mycket lättare att hata en ledare. Mm. Där du inte har det motståndet mot att utöva både dina friheter och ditt ansvar är minimalt. Alltså, mm. För du blir ju ansvarsbefriad. Jag tycker det är fruktansvärt. Det är den största kränkning mot individens värde. Alltså, att inte liksom erkänna frihet och ansvar. Mm. Både sitt eget och ansvar, andras hela tiden. Men det är ju, det finns många situationer där det är bekvämare att inte ha frihet och ansvar.
Mm. Absolut.
Och det ska man inte sticka under stol med.
Nej. Nej, men verkligen. Och det, jag har också tänkt på det och åkt runt en del i världen och träffat undersökare i väldigt många länder. Och det är så roligt då, för då bottnar vi väldigt mycket i olika kulturella skillnader. Ja. Eftersom det är en väldig skillnad på ett muslimskt land och ett västeuropeiskt land. Ja. Eller för den delen svenskt och amerikanskt. Och där man inser hela tiden just de här dragkrafterna som kommer tillbaka utifrån de historiska traditioner. Ja. Och trycker man för hårt, då blir det en enorm backlash också, som i Afghanistan till exempel. Mm. Att det höll på att utvecklas, men sen så kommer den ytterpressen och då går man tillbaka till någonting som är så långt ifrån. Alltså friheterna försvinner för väldigt många helt plötsligt. Det uppskattas ju också av vissa för att det blir bekvämt. Eller för den delen forna Sovjetunionen också. Det finns dragkraft tillbaka tyvärr. Mm. Det är väl just att det är läskigt med frihet också. Mm. Eller framförallt ansvaret. Det är otroligt intressant och det är sånt här jag tycker pratas om för lite om överhuvudtaget.
Det är återigen ett sånt här uttryck. När någon säger så här, det pratas för lite. Ja.
Förlåt, det var lite
då ser man till att prata om det själv.
Det är därför vi gör det nu.
Du försökte mig, men jag är liksom allergisk mot den typen av uttryck. Ja. När någon säger så här, det pratas. Mm. Så här, nej, men då sätter jag igång. Det finns för få samtal, då sätter jag igång ett samtal.
Och det var ju därför vi har det här. Ja. Det var ju precis det.
Det uppskattar
och egentligen det jag ville komma till, men jag förstår vad
du menar. Det är så vanligt. Ja.
För jag hade velat se någon form av snillen spekulerar i SVT om samhällsförändringar. Jag hade velat se fler.
Men det kanske inte är där det ska vara längre.
Fast jag tror tyvärr det, för att det är där saknas det mest. Men man får väl starta i sina olika hörn. Till exempel
startar vi tillräckligt många sådana samtal, så kommer de att plocka upp det.
Ja,
alltså, vi får ju
precis. Det var du helt rätt i. Det var ju därför jag började med det här. Mm. För jag kände att det behövs samtal. Sen vet man aldrig var jag hamnar, men jag är jätteglad över det här samtalet. Jag tror att vi har nog fyllt lyssnarens kvot just nu, även om jag kände att vi hade nog kunnat prata i flera timmar till. Stort tack för att du kom.
Tack så mycket.